Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Vinterland, nu är jag här. Alltså, hur mår du?
Nej, men jag tror... Jag är ju i Sierra Nevada, eller Granada tror jag det heter där bredvid. Ja. Liksom.
Jaha, jag trodde ni var i Sierra Nevada.
Ja, men vi är ju precis i de här trakterna. Men jag måste säga att... Jag tror att det är mer vinterlandskap nu hemma i Sverige än vad det är här.
Alltså... Stockholm är helt sjukt. Det började egentligen när ni drog. Men alltså, jag kan berätta för dig att jag går till jobbet med underställ, skidställ, alltså hela skidutrustningen och bara pulsar fram. Jag kommer ut i bilen, min bil är liksom i fullkomlig chock. Laddet bara, eller elen bara sugs upp så att jag får hålla på att ladda bilen hela tiden. Vi är bara och åker pulka. Det är alltså minus 12 grader as we speak.
Jävligt sjukt, det var länge sedan det var så.
Länge, det har hållit i sig nu i en vecka har det varit så här. Och det ser inte ut som att det kommer att ändras. Alltså det är, nej det är helt overkligt. Alltså det, man fattar ingenting. Det är som att man lever i en, någon slags här vinterdröm. Och jag tänkte på det, för jag går ju ut varje dag och traskar runt på Gärdet här med Ross. Han är ju besatt av snö. Alltså det är ju det bästa han vet. Springer och hoppar och du vet bara faller ner i de här stora snöhögarna så att jag får så här leta upp honom. Han är helt vild. Och jag bara tänkte på det idag när jag gick runt här, bara så här, tänk om någon så här vanlig människa från så här Sydeuropa, så här, någon så här härlig liten fransyska eller spanjorska skulle man så här få för sig åka till Stockholm på weekend. Alltså de skulle typ tro att de hade hamnat i himlen eller något.
Men är det så? Men jag kan inte komma ihåg när vi hade ett sånt härligt vinterlandskap i Stockholm överhuvudtaget.
Jo, det kan jag verkligen komma ihåg. Jag tycker att det är det, liksom någon gång varje år är det. När man, så här, alla bussar så stilla, man får dra ungarna i pulka till... Kommer du inte ihåg när vi hade den där plåtningen på din studio och jag och Alex fick dra alla ungar i en pulka?
Just det! Jo, men det var ju ändå... Hur många år sedan kan det vara?
Ja, det är ju 5 år sedan.
Ja, Men vi åkte ju upp i liften och skulle åka lite snowboard och ha lite härligt och plantan är här och allting. Men du vet, det var så här, det började regna och det var inte liksom det var något så här snöblandat regn som var som att folk stod med en sån här blomspruta och sprutade vatten konstant. Nej, det var helt sjukt. Jag har aldrig blivit så blöt i en skidbacke någonsin. Det var som att någon hällde en hink vatten över mig.
Men vadå, så ni har inga bra skidförhållanden?
Nej, fruktansvärt. Det går inte. Och,
nej,
och ingen snö och ingenting. Så det är verkligen så här... Ja, det var
vad
verkligen...
gör ni då?
Nej, men vi har ju ett jättestort härligt hus med inomhuspool och biljardbord och biorum. Och igår kollade vi på Hajen 1. Och, alltså, så att vi har ju det hur bra som helst i liksom... Så det är ju som ett så här ultramodern pressgården. Fast liksom 5-våningsplan med så här hiss man åker emellan. Och Leif är här, vet du, han bara kommer glidande ner i en så här glashiss, du vet, när vi ska käka middag på kvällarna. Åh,
oh, jävlar.
Mm, det är skithäftigt hus.
Ja, vad kul. Ja, nej, och jag och Ringo kämpar på här hemma med hans skolarbete. Han har ju typ prov nästan varje dag. Och fotboll och... Nej, det är, men det är ju verkligen så här, det är ju hela tiden i de här grupperna så här, jag kan inte köra killarna som jag skulle, jag fastnat i en snödriva, vänta på bärningsbilen. Alltså det är fullkomlig kaos, men det är väldigt härligt, så jävla härligt alltså. Oh. Ska vi köra igång eller?
Ja, men vi gör det.
Hej hopp! I ett gammalt avsnitt så pratar ni om hur spelet går till mellan en tjej och en kille. Katrin var då inne på detaljer med utseendet som kännetecknade olika levels typ. Varpå Bingo säger att om hästsvansen är lite slarvigt uppsatt eller man har tagit mindre läppglans är inget som killen kanske lägger märke till direkt. Så därför skulle jag vilja veta... Ur en killes perspektiv, ja, din då, Bingos, vad är det killar generellt lägger märke till hos en tjej? Något speciellt vad gäller egenskaper, utseende och så vidare. Skulle vara roligt att få kika in i den manliga hjärnan och ta del av vilka tankar som kan förekomma hos er. Hit me, bästa podd, etc, etc.
Åh gud, det där är ju verkligen, tycker jag... intressant i flera avseende för att man måste nog också skilja på vad, alltså både tjejer och killar tror jag kan ju se någonting spektakulärt eller en utstrålning eller någonting vid första anblick, till exempel om man kommer in på en bar, då kan man ju verkligen, tycker jag, se om det är någon som har en speciell energi.
Eller? Ja, det är energin, det är det.
Ja, det är väl nog energin, att det nästan finns som ett energifält runt vissa personer i vissa sammanhang. Eller att man kanske är liksom laddad av den energin. Och det tycker inte jag... Jag vet inte, jag har svårt att säga att det är något liksom specifikt utseendemässigt. Alltså det är ju inte liksom en speciell frisyr eller ett klädesplagg eller...
Ja, men vadå? Du kan väl faktiskt specifikt säga att killar inte tycker att det är sexigt med ballerinaskor till exempel?
Ja, det kan jag göra.
Och nej, men typ så här knälånga kjolar.
Ja, men det är lite tråkigt.
Ja, men jag menar det.
Ja, det är det. Ja, men jag tror ju att, alltså, det låter ju, man vill ju inte låta som en neandertalare, men jag tror ju de flesta killar i sitt liksom primitiva hjärna älskar former. Och formen är ju kopplade till sensualismen och sexigheten och så, va? Mm. Och då tycker inte jag, alltså jag tror att tjejer ibland misstar sig och tror att det är viktigt att de ska vara... Alltså du lägger ju väldigt hög vikt vid att du ska vara smal. Det gör ju Jullan också. Alltså Jullan och du och många tjejer tycker jag har ett utgångsläge att de ska vara så liksom otroligt smala och att det skulle vara så viktigt för killar. Men min känsla är att killar... alltså det som en tjej kan ha en fördel i, det är ju att man har en markant midja. Och man ser också i historien, i pinupperna, så var ju det var ju det här timglaset är ju någonting som appellerar och uppfattas sexigt liksom rent så här visuellt. Men det betyder ju inte att alltså, man ska
killar
vara...
gillar ju rumpor.
Ja, men rumpor och tuttar, men det har ju med, det är ju den här timglasformen. Så att till exempel... Men det betyder ju inte att man måste vara pinsmal.
Nej, men alltså det där med smal, det tror jag mera, det ligger nog mera hos oss.
Ja, och att ni jämför er med varandra där väldigt mycket, tycker jag.
Fast det är inte så att eller jag kanske bara ska prata från mig själv i och för sig, men det är inte så att jag tänker att jag vill vara smal för att jag vill attrahera killar. Nej, jag vill vara sexig för att attrahera killar.
Ja, för du vill känna dig att
men jag vill vara smal för mig själv för att jag ska tycka att jag ser bra ut.
Ja, och det hänger ju ihop med den energin du. Så att när du känner dig sexig och går ut på Stureplan, då får ju du den här auran av energi och utstrålning. Så att det... Någonstans hänger det ju ihop utseende och insida i så i och med att om du trivs med dina yttre attribut så får du ju en känsla inombord som sen sprutar ut i energi.
Ja, men sen så, nu vet jag ju att den här tjejen specifikt bara ville höra din syn på saken, men jag skulle ändå vilja tipsa henne om, för att jag tror att det är bra att man själv får lite så här hang-ups typ. Alltså så här, jag var ute en kväll för några veckor sedan och då var det verkligen inte dag ett, utan jag vet inte om det var liksom dag tre jag skulle så här småkämpa mig ut på krogen typ. Jag var inte så här, du vet, dag ett är man ju så här, man bara gud och duschar och pillar och rakar och fixar och smörjer och man är så jävla råtaggad, speciellt jag efter att ha då liksom inte druckit en droppe alkohol på 10 dagar. Jag är ju så jävla övertaggad på att få den här dels den här härliga stunden med mig själv där jag bara känner mig ren och härlig och snygg, men också för att liksom komma ut och bara vara social. Men den här dagen kommer jag specifikt ihåg, för det var en så här dag, typ tredje kvällen jag skulle ut, och jag bara säger, jag orkar inte tvätta och föna och locka det där jävla håret som är ett, liksom ett mindre projekt. Jag orkar inte riktigt liksom sätta på mig den här lilla tajta klänningen. Jag orkar absolut inte gå ut i någon så här klackskor, utan man bara kände för att, eller jag kände för att gå ut och vara social, träffa folk, men ändå vara lite så här avslappnad. Och då satte jag upp håret i en tofs, eftersom det inte var nytvättat och härligt. Och så för att, och jag gick ut i så här kängor och något så här, du vet, skinnbrallor och en vanlig tight
top. Skinnbrallor?
Och så ville jag bara så här pigga till mig själv lite grann, så att jag skulle känna att det är så här, någonting händer. Och då smackade jag på ett par så här perfekt knallröda läppar. Så jag verkligen så här jobbade på den här läpparna med så här läpppennan och du vet, de var så här perfekta. Och så fick jag ju en sån jävla 10 poäng håll käften natt.
Look.
Den. Men alltså det var en sån super mega lyckad look där jag bara gled runt och kände verkligen att så här, jag ägde världen och bara plockade åt mig allt jag som kom i min väg. Och då dagen efter så pratade jag med Gabriella, som är en fantastisk tjej som har ett sminkmärke som heter Swede, som har blivit väldigt, alltså så här, fullkomligt exploderat, och hon är skitduktig med det och jag är så imponerad. Hon är bara ute och reser runt i hela världen och lanserar sitt smink. Och då var det hennes liksom röda läppar. Så jag skrev det till henne, så jag bara, för fan, den där jävla röda läpparna du gav mig, de är en sån jävla killmagnet. Jag har fan aldrig varit mer populär i hela mitt liv. Men sen och det jag ville säga var att då skapar jag ju mig själv en slags liksom så här hang up vid det här. Nu tänker jag så här att om jag bara drar på mig de där röda läpparna, då vet jag att jag kommer få en sån jävla dunderkväll. Och när jag bara med den vetskapen och med det i min kropp gör ju att det blir så. För att jag liksom går ut med det som mindset.
Ja.
Så det kan jag verkligen tipsa henne om, att man liksom så här ändå så här hänger upp sig lite vid så här små, eller typ så här, man har ett par klackdojor. Jag tycker ju att det, ju äldre jag blir desto jobbigare tycker jag att det är att gå i klackskor, och nu är det jävla snö och vädret är det ju omöjligt. De har ju klippt ihop så jävla mycket roliga filmer, lagt ut på TikTok och
folk som halkar.
Ja, men herregud. Du vet, nej, men jag har ju sett
det är ju
det
typ det roligaste du vet. Alltså det måste vi ju visa. Kommer vi kunna visa Babsha? Kommer hon kunna se? Alltså i vilken form kommer Babsha vara på fredag?
Ingen bra form.
Men hon kommer inte fnittra åt en människa som ramlar?
Nej, inte alls. Inte. Du vet, hon fyller 100 bast liksom.
Jo, men vi ska ju inte vara på hennes ålderdomshem.
Jo.
Ska vi det nu?
Ja, det är där, samling där 4. Och så har ju min syrra gjort värsta schemat. Så här, Ringo ska dansa kosackdans, Rambo ska spela Kalinka på pianot, vi ska alla sjunga. Du har ju fått allting, du kollar ju aldrig den där WhatsApp-gruppen.
Jo,
där har du ju liksom all info om hela showen, och det ska vara TikTok-danser och jag ska uppträda till
Främling.
Men vadå,
David skrev någonting om maten? Men David skrev om maten.
Ja, men sen efter så ska vi gå till Ulriksdals värdshus och käka.
Jaha, och då ska inte Babsha med?
Nej.
Nej, okej. För att Nej, för att alla har ju, när folk har frågat mig och jag berättar där, då har jag missat den lilla detaljen. Så att alla har ju varit så otroligt imponerade att hon skulle på julbord, Babsha.
Nej, det är omöjligt. Det går inte. Det är hon alldeles för skruttig för, tyvärr.
Men hon kommer få brev från kungen ju.
Ja, men det ska bli väldigt spännande att se om hon får det och när det kommer och sådär. Det är ju ascoolt, du.
Det måste Rambo få läsa upp.
Ja, och wow, ja verkligen. Men du, från det ena till det andra så måste jag bara berätta så jävla rolig grej. Det här kommer du tycka är kul.
Mm.
Vet du vad jag gjorde igår?
Nej.
Jag förgiftade min kusin. Alltså,
men är han nötallergiker?
Nej. Alltså Patrik, min älskade kusin, skulle komma över. Och vet du, lite intressant kuriosa. Jag är ju även gudmor åt Patrik. Hur jävla roligt är inte det?
Men gud, det är ju mega roligt. Det har man ju inte ens tänkt på.
Nej, alltså jag har ju stått i kyrkan med Patrik i famnen med när prästen har så hällt vatten på hans huvud.
Nej, men jag orkar inte. Alltså det måste... Jag tänker, det får ju en helt annan innebörd när ni går ut. Men här är min gudmor. Det är min gudmor.
Ja. Nej, men det är så jävla roligt. För nu är vi ute så jävla mycket tillsammans. Och typ kanske så här... Ja, men i alla fall 7 av 10 personer vi möter tror ju att vi är ett par. Och Patrik blir...
Åh, herregud.
Inte helt... Nej, jag blir överlycklig varje gång. Och bara, ja, det är det. Ja. Och Patrik bara, sluta med det där.
Ja, men då ska det ju tilläggas. Du vet att det inte finns något lagligt hinder för kusiner att gifta sig i Sverige.
Ja, men alltså, det är inte ens en tanke.
Nej, jag vet att det inte är det, men är inte det... Alltså, med tanke på att du har den relationen du har till Patrik och det släkting... Alltså, jag kan inte för mitt liv förstå att det inte ens finns ett... Alltså, hur kan det vara så att man får gifta sig med sin kusin? Alltså, inte det är jävligt konstigt?
Det är väldigt konstigt med tanke på att min och Patriks pappor är bröder, så vi är ju väldigt, ja, väldigt nära släkt. Och vi är ju lika varandra, och jag tycker ju liksom att mina barn är ju väldigt lika honom. Så att jag tror att vi hade nog fått väldigt märkliga inavelsungar om vi skulle få barn.
Väl, det borde väl inte bara gälla er? Det gäller väl alla som är kusiner? Alltså, det är bara att googla. Om man googlar så här, får kusiner gifta sig? Då står det så här, från riksdagen så finns det inte enligt lag liksom, något lagligt hinder för kusiner att gifta sig. Men det är väl jävla skevt.
Ja, det är väldigt skevt. Ja, i vilket fall som helst då, så skulle Patte komma över igår för att sitta med Ringo en timme och plugga lite matte, eftersom Ringo har matteprov idag. Så här. Ja, så är vi hemma, och jag hade med mig en kompis till Falke hemma också, Walter. Så det var fullt pådrag. Så jag öppnar kylen och så bara ska jag såklart då laga middag till alla de här människorna. Och som tur är... så bestämmer jag mig för att göra falukorv till barnen. Och så skickar jag sms till Patte. Bara så här, falukorv eller tonfisk? Han bara, det spelar ingen roll. Jag bara, okej. Okay. Så då kör jag liksom falukorv och makaroner och broccoli och grejer till alla barnen. Alltså Falke, Walter och Ringo. Och till mig och Patrik gör jag då så här, asiatisk nudelsallad. Och steker på färska tonfiskkotletter som jag har i kylskåpet. Jag dödade oss båda två. Alltså bingo, det här är det sjukaste. För grejen är att vi äter det här, och sen fortsätter de att plugga matte, och så tar jag småkillarna och sticker ner till Humlan för att åka pulka. Och så står jag där och bara känner hur jag börjar bli så här varm i hela ansiktet. Du vet, kollar i mobilen och ser att jag är helt röd i ansiktet.
Mm.
Huvudvärk. Jag får så jävla ont i huvudet. Så jag bara, gud, vad är det så? Ah, ja, skitsamma, jag är väl stressad, du vet. Man bara, ja, jag är väl stressad eller något så här. Ah, när vi kommer tillbaka hem, då har Ringo stuckit på sin fotbollsträning och Patte har dragit. Så jag och Falke kommer upp där, och Falke lägger sig i sängen, och jag ska så här städa upp i köket och börja göra, liksom bara fixa lite i lägenheten. Och det är bara, alltså du vet, det känns som att någon slår ett baseballträ i magen på mig. Alltså du vet, det kommer med sån kraft. Så jag bara springer till toaletten och bara, alltså jag har den sjukaste diarrén jag haft i hela mitt liv. Det är som att hela min kropp exploderar. Jag bara, helvete. Och så du vet, när röd i ansikte, flammar, bultar, huvudvärk. Jag bara, gud, det här måste vara en reaktion på tonfisken. Det är liksom det första jag tänker. Ringer upp Patte på FaceTime.
Han sitter på toa.
Han är helt knäckt. Alltså han är helt knäckt. Han bara, det här är det sjukaste. Det är det sjukaste jag hört med om. Jag bara, men det är samma. Och då hade han exakt samma symptom. Så han var helt så här röd i ansiktet.
Nej men gud.
Han bara, jag tryckte i mig 2 Alvedon, 2 Ipren. Jag kan inte röra mig härifrån. Han bara, jag har så jävla mycket att göra. Jag har haft inbrott i källarförrådet. Måste ner. Jag kom inte härifrån. Alltså.
Paniken.
Ja, alltså jag skrattade så att jag höll på att dö. Vi kom inte från toaletten. Det var fan det sjukaste. Både han och jag någonsin har varit med om i magproblem.
Men vad var det då?
Tonfisken.
Ja, men vad var det för fel på tonfisken?
Nej, men det är tydligen. Alltså, eller det är så att man kan få reaktion på färsk tonfisk. Det är liksom allmänt känt. Jag har ju fått det en gång förut.
Men gud. Men vadå färsk tonfisk? Vänta. Färsk tonfisk, du åt ju inte den rå väl?
Nej, jag stekte upp den med sesamfrön och sesamolja. Och
men vadå, det är ju jävla märkligt. Så de här bakterierna, vad det är, de dör inte i stekpannan?
Alltså jag lämnar ju alltid tonfiskkotletter lite råa i mitten.
Ja, det gör man ju såklart.
Det är ju det
annars
man gör.
Torrt. Annars blir det torrt.
Ja, precis. Men, nej, men oh, alltså...
Jävlar,
ja, det har varit så kul. Och du vet, det roliga är ju att i morse... För jag somnade jättetidigt för att min kropp var helt utmattad, helt tömd liksom. Så jag slocknade ju i sängen innan Ringo ens hinner komma hem från träningen. Så när han kom hem från träningen, då vaknade jag inte ens. Du vet, jag däckade verkligen av utmattning. Vaknar upp idag och har ingenting. Alltså det är som att det inte har hänt. Så jag bara, perfekt, upp och hoppa. Ringo börjar ju sent på tisdagar, du vet. Så att jag och Falke så här, sticker till skolan och sen så... Och kom jag ner här i mitt garage på jobbet. Och bara, fan, jag måste ta tag i den där jävla laddstolpen. Jag måste hitta någon som kan låna mig en laddstolpe på dagtid här när jag är på kontoret. Så, här. Så jag började ringa runt. Ringa, du vet, fastighetsskötaren. Blev avslussade till det ena efter det andra. Du vet, ingen har ju koll på någonting. Och så bara kom jag till ett företag. Jag behöver inte säga namnet på det kanske. Men jag reagerar på han gubben jag pratar med. Jag bara, vad är det här för företag, sa du? Och så säger han det. Jag bara, har du en kollega som heter Patrik Zytomierski? Han bara, ja. Då är det liksom kommit till Patriks arbetsplats. Jag bara, jaha, du, är Patrik inne idag eller?
Men är det inte i det läget som du ska börja presentera dig som hans gudmor?
Jo, nej men jag bara, är han inne idag eller? Han bara, vänta, jag ska kolla. Så bara, så här, nej, han sitter inte vid sin plats. Jag bara, nej, ja, men han kommer säkert komma in här senare eller på eftermiddagen. Jag bara, men du, när du möter honom i korridoren, fråga honom hur det är med hans mage.
Åh, fy fan, det är så jävla jobbigt.
Ja, men han var så jävla skön, den där gubben. För han bara, ja, för fan, absolut, det ska jag göra. Ja, det är roligt. Det är alltid roligt att vara lite sådär. Men du, vet vad? Nästa gång när du träffar Patrik, vet du vad du ska göra då? Då ska du sjunga den här Michael Jackson-ljudet. Hi-hi! Då kommer han också bli helt paff. Jag bara, okej. Första pakten jag och den där gulliga gubben.
Fan, vad kul alltså.
Ja, du, ska vi gå på nästa fråga?
Nej, men vi ska bara summera för henne så att hon får ett bra svar. Rött läppstift tycker jag är en otroligt bra detalj. Alltså, håret uppsatt rött läppstift, det kör Jullan ofta med. Och det tycker jag är så här, det är en perfekt, jag ska springa iväg på en dejt. Eller, du vet, addera någonting.
Men det känns som att man blir som en så här killmagnet när man har just en stram tops.
Ja, men alltså snälla,
tops.
Ja.
Knallröda läppar och bara en så här tight tröja. Alltså, ja. det tycker jag är så här den ultimata receptet på att gå ut och bara få dem flockas.
Ja, rött läppstift. Och sen tycker jag att tjejer måste... Alltså, sen, eller, man kan säga så här, man kan ju tycka vad man vill om det. Men det är de facto så att killar och tjejer liksom gillar ju former, men killar gillar ju former. Så att om man klär sig i, vad är det man säger, byltiga kläder, bylstiga, eller vad säger man?
Ja, men det här oversize-modet som man absolut inte kan vara 1,60 för att följa.
Nej,
jag ser ut som Jabba the Hutt när jag ska sätta på mig en sån trendig acne-klänning.
Ja, nej men det går inte. Alltså att det går inte att klä sig liksom så här oversize och tänka att, alltså det är coolt att göra det, om man gillar det själv ska man göra det, men man måste bara liksom acceptera det faktum att om det är så att man tänker så här: okej, okay, vad kan jag göra som tjej för att göra mig kanske intressant för killar rent generellt, sen är ju alla killar olika och så va, men många killar tycker ju att det är härligt att framhäva kurvorna. Och det betyder inte att man kan behöva vara smal. Men det kan väl räcka att man har ett skärp så att man framhäver midjan, rött läppstift. Och sen så är det ju såklart att högklackat, alltså alla de här klassiska så här, high heel, liksom kurvor och rött läppstift. Sen är det ju bara att, att göra saker för dig själv som gör att du mår bra innan du ska gå ut. För att du ska utstråla, precis som du säger Katrin, att så här, känner du att du är så här, nu är jag liksom, nu har jag hunnit med, ja men nu har jag hunnit med att yoga och jag har varit och fixat naglar och jag har gjort det och det. Fan vad jag känner, då kommer du inifrån och då går du in och äger. Sen ska man ju också, i tillägg till det, likväl som man kanske ska förstå vad det är man kan anspela på för att skapa intresse, så ska man ju också skita i killarna. För det är ju som är nyckeln till framgång också. För att de här tjejerna som går runt och är lite desperata, de är ju lätta. För det, är ju, det triggar ju inte jaktinstinkten hos killarna. När killarna ser en tjej som bara utstrålar självsäkerhet och verkar helt ointresserad av allt annat än sig själv och sina tjejkompisar eller någonting, då blir hon ju högintressant. Mm. Men det en kille tänker, om han kommer in på en krog och det glider fram en tjej, det första hon gör och bara säger, dig vill jag gärna gå hem och ligga med. Då kommer ju killen tänka så här, ja, perfekt, då har jag en reservtjej som står redo och väntar utanför baren medan jag liksom rekar den liksom mest intressanta jaktbytet här inne på stället. Liksom. Mm. Då blir man ju bara ett så här lättillgängligt liksom, byte för en kille. Liksom.
Ja. Yes, bra, summera.
Fokusera på dig själv. Nej, men jag måste bara säga en rolig sak apropå längd. Att, är du 1,67?
Men tack för komplimangen, 1,60.
Jaha, okej. Okay. Nej, för att när vi käkade middag med Julias föräldrar så uppstod en diskussion om längd. Då säger Marie Fransén att Ulf Kristersson, statsministern, är 1,47. Och jag bara, men är du verkligen helt säker på det, Marie? För att det låter väldigt kort. 100% säker.
Nej.
Han är 100% 1,47. Jag bara, men Rambo är ju snart, alltså han är ju 1,40 nu, så att han kan ju faktiskt Rambo får ju faktiskt åka alla grejer nu på Gröna Lund.
Nej, det får han inte.
Men nästan alla väl? Eller 1,40 är det väl på alla?
Är 1,40, eller jag tror det fanns en nivå till, 1,52 eller något sånt.
Jag tror att det är 1,40 på allt nu för att man ska få åka allting. Och då säger det betyder ju att Ulf Kristersson också får åka med 7 centimeters marginal. Men du tycker inte att det är lite osannolikt att han skulle vara liksom 7 centimeter längre än Rambo? Mm. Ja, hon var helt säker. Men då visade det sig sen när vi googlade.
Han är 1,67. Ja, exakt. Jag har ju träffat honom några gånger och jag vet ju att vi är liksom ganska jämn långa, men det är ju också för att jag har ju oftast någon liten klack på mig, så att det stämmer nog.
Ja, men jävligt kul att vara helt säker på att Ulf är 1,47, för det är ju att vara under 1,5 meter är ju, måste ju väl ändå klassas som nästan till kortväxt, eller?
Ja, det är det. Du, nu kommer en jättelång fråga, är du redo?
Ja.
I relationspodden, här kommer ett dilemma och ett uppvaknande som verkligen skrämmer mig. Kan ni ge mig något råd längs vägen, så snälla gör det. Jag är en karriärist som läst på universitetet i 5 år, varav på Chalmers i 2 år. Efter studierna hamnade jag i IT-branschen där jag jobbade 4 år. Därefter startade jag ett eget företag och skapade en verksamhet som blomstrade. Tjänade massor av pengar och var fri Och medan mina vänner skaffade barn och familj så har jag jobbat med kändisar och PR. Men kärleken drabbade även mig. Jag träffade en man som i mina ögon verkligen var en man och inget barn. Som behövde att jag tog hand om honom som mina tidigare relationer varit. Han med stort H var en framgångsrik affärsman som var min jämlike. Tjänade massor med...
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Pengar och jag blev blixtkär. Eftersom han inte är från Sverige såg jag till att han fick flytta hit. Det var enklare eftersom han hade anställning och jag egen firma. Han fick nytt jobb i Sverige och jag introducerade honom för alla mina vänner och var överlycklig. Han var oerhört smickrande och beundrade mig och min kraft av självständighet. Efter några år kom barnen och det var som om han vände över en natt. Han koncentrerade sig bara på barnen och deras behov. Mig såg han inte längre. Han började att mäta allt i pengar. Efter min föräldraledighet så hävdade han att han inte kunde vara hemma för vård av barn. Exempelvis, för då förlorade vi mera pengar för han tjänade mer än mig, hävdade han. Om jag ville resa någonstans på semestern så kunde han fråga, har du råd med det? När vi vid ett tillfälle besökte hans föräldrar i hans hemland bad han mig att inte säga att han ibland tog hand om barnen själv då det ansågs som icke-manligt. Jag fann mig i allt mer och mer. Jag stannade hemma, löste situationen på mitt företag och försökte att göra allt bra överallt. Det vill säga var den duktiga hemmafrun samtidigt som jag skulle dra in pengar från mitt företag. Medan han hade ett jobb bara. När vi bjuder hem vänner, läs mina vänner eftersom han inte skaffat sig några vänner i Sverige, rättar han mig om jag berättar något som han inte tycker stämmer med hans bild av samma händelse. Han sänker mig inför mina vänner och till slut har jag slutat att berätta saker eftersom jag ändå alltid blir tillrättavisad, vilket även är pinsamt då det är mina vänner som känner mig sedan innan jag träffade honom. När jag konfronterar honom säger han att det är jag som är känslig och att han inte alls menar att sänka mig. Han vill bara hjälpa mig eftersom jag hade fel. Jag har så många gånger blivit ledsen men inte kunnat uttrycka mig. Utåt är han helt perfekt. Alla älskar honom och alla säger till mig, vilken tur att du träffade H som är så trevlig. Ni har det ju så bra. Nu har det gått, tro det eller ej, 18 år. Jag har börjat gå i terapi och nu efter ett halvår har jag fått insikter i hur illa behandlad jag har blivit. Mitt företag håller på att gå i konkurs. Jag är sjukskriven på grund av stress. Och jag är på botten. Min psykiatriker liknar min situation vid en som blir slagen men utan att slagen syns. Nedtryckt ekonomiskt och i självkänsla. Jag kan knappt ta fram den person jag var för 18 år sedan. En självsäker karriärist med stort självförtroende och full loaded med cash jämfört med nu. Jag har förstått vad jag blivit utsatt för, men jag är inte bitter. Jag är tacksam för den familj vi fått tillsammans, men det är inte jag. Och det är inte den förebild jag vill vara för mina döttrar. Jag vill skiljas. Men hur ska det gå till? Jag har inget företag som kan försörja mig längre. Då jag har tagit hand om barnen i alla år och läst läxor, skjutsat till träningar och så vidare. När min man varit på tjänsteresor genom alla år vi har varit gifta. Hans jobb har varit viktigast och jag har tillåtit det eftersom han offrat sig och flyttat till Sverige. Kärleken mellan oss är obefintlig. Han har dessutom varit otrogen ett par gånger och jag har bevis på det. När jag konfronterar honom lägger han över skulden på mig och säger att jag bara är nojig. Våra barn går i privatskola i ett av de mest exklusiva områdena där vi dessutom bor i en stor villa. Han äger största delen av huset. Så om jag skulle säga att jag skulle vilja skiljas, kanske jag får ut 1-2 miljoner av honom eller en försäljning av huset. Jag kommer att få flytta ut till en förort långt ifrån våra barns skola och deras idrottsaktiviteter och kompisar för att ha råd att bo. Tyvärr skäms jag för att jag tillåtit att detta hänt, så jag vill inte berätta för någon av mina vänner. Hur skulle ni tackla den här situationen? Utblottad på botten men vill skiljas, snälla hjälp. Ops, jag vill vara anonym. Jag måste gå tillbaka och se hur gamla är de här. Vi har inte fått veta hur gamla de här människorna är.
Nej, men vänta, det kan vi ju räkna ut. 18 år, och hon måste väl varit liksom i runda slänga 25-30 när hon drog igång där, eller? Alltså om hon hade en karriär på det sättet efter högskola.
Alltså hon pluggade 5 år, 2 på Chalmers, varav så 20-25.
Ja, men 10 år, ja, hon måste vara 28.
Ja, hon är min ålder.
Ja.
Ja, alltså så här... Jag blir ju jävligt triggad av den här situationen hon beskriver. Så att ur mitt personliga perspektiv så skulle jag ju bara vilja säga rakt ut så här: du gjorde det en gång, du kan 100% göra det igen. Och precis som jag vet att du och jag har svarat liksom samma sak på många såna här situationer. Att gör din egen plan. Börja liksom fokusera på dig själv, bygga upp ditt företag eller ett nytt företag igen. Ge ett par år, under den tiden så lever du ditt liv liksom bäst du kan. Du kan ju faktiskt gå ut med dina tjejkompisar. Du kan faktiskt också vara otrogen om du känner att du behöver få lite liksom, någon härlig passionerad natt. Eftersom du, ni inte bryr er om varandra på ett känslomässigt plan längre. Och sen sätter du bara liksom ett datum 2 år fram i tiden. Att om 2 år, då lovar jag dig att du har byggt upp ditt företag igen. Du kanske inte har lika mycket miljoner som han har, men du har tillräckligt med pengar så att du kan bo i någon kanske liksom mysigt litet hus eller lägenhet i det området där barnen faktiskt har sitt liv. Och så bara kör du.
Men det här måste ju vara, det här måste väl vara definitionen av en kvinnofälla?
Ja, visst, verkligen.
Och ändå så mycket vanligare än vi kanske alltså någonsin får veta, eftersom det här, det måste ju vara sånt jävla mörkertal med tjejer som hamnar i klorna på den här typen av män och sen så blir liksom finansiellt beroende eller ekonomiskt beroende, så att säga, eller?
Ja, absolut. Men jag bara känner så här, det ena alternativet är att de är gifta, så om de skiljer sig så har hon ju rätt till halva huset och halva hans pengar. Det andra alternativet är att de inte är gifta utan är sambos, och då är ju lagen ännu hårdare vad jag förstår. Det är ju, alla säger ju alltid så här, gift dig, för då blir det lättare sen när ni ska skilja er. Så att jag tycker att hon borde så här, hon skulle kunna ringa min syrra. Min syrra jobbar ju med det här och är skitduktig på all typ av familjerätt. Hon har en advokatbyrå som heter Advokatbyrå Z, eller advokaterna, fan heter hon? Monica Zytomierska. Monica med K, som samma efternamn som jag. Googla upp henne, ring henne ett samtal, ta ett samtal. Du kommer få svar på allt det liksom praktiska, ekonomiska och hur det skulle se ut vid en liksom eventuell skilsmässa och vad du har för start då. Men, och sen så...
Får jag bara fråga? För det, just att han äger större del av huset, kan vi inte han komma dragandes med?
Nej,
alltså någonstans det. Så är det väl 50-50. Alltså, ja. Det där huset måste ju i ett fint område vara värt...
Efter 18 år.
Men det måste ju vara värt i alla fall 10, 15, kanske 20 miljoner det huset.
40, om de bor där jag tror att de bor, så är det nog värt 40-50.
Ja, då kan hon göra anspråk på, ja, på hälften av de pengarna. Alltså det jag tror att hon behöver, det är precis som du säger, hon behöver göra en plan, men hon behöver ju verkligen också hitta ett sätt att stärka sig. För att när man liksom går i samtalsterapi och har gjort det ett halvår, man har kommit till de här insikterna, fan vad man känner sig låg på energi. Hon måste ju liksom ladda upp sig för ett liksom, ja, rusta för ett krig.
Ja, men sätt. Det är det som jag kan tycka är liksom det negativa med att gå till psykologer och terapeuter och psykiatriker, det är att man sitter liksom och ältar i all, liksom, all problematik och det som är dåligt och jobbigt och att man liksom, jag tycker man får ingen så här peppboost av att sitta och prata om. Och där skulle hon ju istället då behöva ta hjälp av någon som faktiskt kan hjälpa henne och ja, men peppa igång henne liksom. Jag skulle vilja säga så här, en härlig kväll på Spybar skulle hon nog känna att hon har liksom investerat i så här 100 psykologtimmar om hon bara får till det liksom med ett bra gäng och
alltså en, så här, kul en, kväll, bra, liksom.
En kul kväll på stan skulle nog kunna ge henne mycket.
Ja, för men... om man säger alltså alla olika typer av terapiformer och sånt handlar ju också väldigt mycket om att liksom belysa och förstå problemet, men det är väldigt lite så här okej, nu vet jag varför jag mår som jag gör. Vad fan ska jag göra nu? Alltså det är exakt. Lite så här man går där och precis som du säger och vältrar sig i all negativitet och ångest i ett halvår och bara, nu har jag kommit till de här insikterna. Jag vet vad jag gjort för fel.
Du är en slagen kvinna, men slagen syns inte. Så bara, ska man så här, släpa sig därifrån och bara,
släpa sig därifrån.
Jag är en slagen kvinna, men det och sen syns då? Inte.
Alltså sen då, vad fan ska hon göra sen? Jo, det är ju då det riktigt jobbiga arbetet börjar. För att liksom, att sitta på läktarbänken som en så här terapeut och bara så här, du förstår väl varför att du mår som du gör och varför det här har hänt och det här och du och här borde du och här kanske och har du funderat på det så här, absolut, men nu måste hon ju stärka sig, hon måste ju kolla sina juridiska möjligheter att göra anspråk på mer pengar, för att jag menar det säger sig själv, har du stått och vallat runt om där ungan är 18 år medan han har roat sig med karriär och du dessutom nästan till har gått i konkurs, klart som fan att ni måste liksom korrigera den ekonomiska aspekten. Det är ju liksom självklart. Men jag menar, om barnen är i någon lämplig ålder, då tycker jag väl de får väl också backa upp henne, alltså om de är tillräckligt förståndiga för att förstå. Jag menar, jag kan ju bara se till Nova 20 år. Skulle jag liksom bete mig på ett olämpligt sätt mot mamma Erika eller vara liksom jävligt oskön ekonomiskt, då skulle ju Nova kunna kliva in när som helst och bara säga, men pappa, så här kan inte du göra. Det här är inte rätt. Eller så här, där kan du ju få ett stöd. Vad fan, du har väl ändå liksom...
Du är väl kanske vid det här laget närmare dina barn då än han som inte har varit.
Ja, om han
lika
inte
ser närvarande.
Så att om det är en ekonomisk uppgörelse för att hon ska känna sig trygg så här, om han har betett sig illa känslomässigt och allting och han förstår att om nu barnen är så viktiga för honom som det förefaller att han till och med inte ens alltså han har lagt så mycket energi på dem. Men jag tänker också, jag vet inte, jag kommer att tänka lite på när din mamma och pappa gick skilda vägar, då var ju det en känslig tid för dem, eller hur?
För dem?
Ja, men för dem båda. Men jag vill ju minnas att din mamma var ju faktiskt väldigt bra på att se till att få ordning på sina alltså deras ekonomiska förhållanden.
Ja, visst, absolut.
Och det måste jag säga, där är ju... För att jag menar, sen kan man ju såklart ha olika uppfattning om situationen. Men det tycker jag är ju ett... Vad heter det? Det är ju helt rätt att inte bara liksom gå därifrån utan att liksom först se till att man har en ekonomisk trygghet, så att säga.
Ja, absolut. Men sen vill jag också tillägga att... Hon ska inte gå runt och tänka att så här, nu har barnen vuxit upp i den här jättefina villan med sjötomt och pool och alla prylar och attiraljer och svindyra liksom, Stone Island-kläder och allt vad det är. Om jag ska starta mitt egna liv så kommer jag inte kunna ge dem det. Alltså barn är, de lägger inte så mycket värdering i prylar som vuxna människor tror. Om hon skaffar en, liksom en mysig lägenhet där de kanske så här, till en början alla sover i samma säng. Alltså barn tycker sånt är mysigt. Barn värderar närhet fast, och kärlek.
Lugn, absolut. Men jag menar, absolut. Jag tror bara, man får ju skilja här på liksom materiell status och allting, va? Men det är väl självklart om du har en tonårsdotter som kanske är van vid att ha ett eget rum och sitt eget liksom, plötsligt ska dela rum med sin lillebror och allting. Alltså det tycker jag man får ju, det får man ju, alltså, ja men okej, okay. Du skulle så här liksom, alltså jag skulle flytta utanför Stockholm och bara säga till Ringo Rambo, så kommer Falke och besöka, hallå hallå allihopa, vi har varandra, nu sover vi alla här i den här sängen. Rambo och Ringo ska bara säga, ja men vad fan pappa, kan du inte liksom så här, jag har haft ett eget rum, kan inte jag få ett eget, alltså det är ju inte, det tycker inte jag är att ett barn är dåligt uppfostrad eller bortskämd eller så, utan det handlar väl ändå lite om kanske integritet eller att man liksom,
jo, man börjar med, men det är klart,
men det är ju inte helt optimalt, kan du inte säga.
Det är inte helt optimalt, alltså det är det väl inte. Jag kommer att tänka,
alltså de gångerna
jag kom genast att tänka på när det stod i varenda tidningen att jag nu nyligen att jag fick den här boten på 1,2 miljoner. Det första Ringo sa när han kom hem från skolan var ju så här, blir det ingen resa till Maldiverna nu?
Ja, exakt. Så jag menar, barn är ju barn, och jag upplever inte att våra barn är så här, alltså när jag jämför med andra barn så tycker inte jag att de är på något sätt vulgära eller bortskämda i det avseendet. Men de uppskattar ju det goda i livet. Alltså på så sätt. Alltså jag menar, Rambo gillar ju fotmassage lika mycket som jag gillar fotmassage. Alltså han
men
är
du,
barn.
Men på tal om Rambo så fyller han 10.
Ja, exakt.
Jag vet inte vad.
Och jag kan säga så här. Vi kan vrida ut och in på oss själva, liksom med, som vi har gjort tidigare år, eller i alla fall jag har gjort med alla barnen. Så här, va? Men vi kan ju göra det enkelt för oss. Alltså en rejäl omgång med Vibax, och han kommer ju vara själa happy. Alltså. Och sen en resa på det såklart. Men... Mm-hmm. Eller vad har du för tankar?
Nej, jag sitter och googlar fotbollsskor för fulla muggar. Det är
jo, men fotbollsskor tycker jag är lite så här... fotbollsskor är så här... Om vi ser på honom som en yrke... Alltså så här, du jobbar med... Alltså det är som om du skulle få en stekpanna. Du bara, åh tack, nu kan jag ställa mig i köket med
en
stekning.
Nej, så är det absolut inte. För att det finns fotbollsskor från 600 kronor till 3,5. Och nu när han fyller år så kanske han ska få ett par liksom finare, coolare... liksom fotbollsskor, då blir han överlycklig.
Jo, det är klart, men det är nästan så att jag tycker att han ska få det oavsett om han förlorar eller inte, för att han ska att vi ska. Ja, men det var då, det är ju som några kompisar till våra familjer, du vet att dottern håller på med ridsport, kostar så här 15-20 000 i månaden året runt med ridplats och veterinär och allting. Och de får fotbollsskor typ max med 8 månaders marginal typ. Alltså det går väl inte ens, det går väl lite mer ett halvår har de med fotbollsskorna.
Ja, det är klart.
Jag menar ett halvår då med häst.
Nej, men jag tänker i alla fall fotbollsskor. Ja, och Vibax är väl jättebra. Han spelar mycket, han tycker att det är... Har du läst du mitt inlägg när Ringo på morgonen säger till mig att jag inte får komma hem utan att ha köpt bla 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 bla, för Eminem ska komma in i Fortnite.
I Fortnite, ja.
Alltså, nej, jag läste det. Fan vad roligt när jag och Falke glider in på 7-Eleven och jag bara, det enda min hjärna har registrerat är Eminem. Jag måste köpa någonting till Ringo
du
på 7-Eleven.
Du skojar, köper du Eminem, alltså godis?
Nej, men hon, kassörskan, tror ju det. Vilka M&M ska du ha? Du har det på hyllan. Jag bara, fan vad otippat att Ringo ska be mig köpa M&M.
Nej, och Falke bara,
vilka M&M ska vi ha? Jag bara, jag vet inte vilka M&M. Men så här, ska jag ringa M&M? Det är något som inte stämmer. Ringer upp Ringo på FaceTime och bara, välj vilka M&M ska du ha? Han bara, vad fan snackar du om? Jag bara, jag fick inte komma hem ikväll utan att ha köpt med mig M&M till dig. Nu är jag på 7-Eleven. Hjälp mig här bara, jag vet inte vad du vill ha. Han bara, men för i helvete, jag äter inte ens godis. Varför skulle jag be dig köpa M&M? Du ska köpa ett PlayStation-kort så att jag kan gå in i Fortnite när M&M kommer dit in idag. M&M, rapparen, M&M.
Alltså jävla roligt.
Ja, det var så jävla... Och hon höll på att skratta ihjäl sig. Och hela kön höll ju på att skratta ihjäl sig. Så
det är jävligt kul.
Men det var jävligt coolt när han är där inne i Fortnite, Eminem. Alltså shit vad det är coolt.
Ja, faktiskt. Rambo missade ju det. Det var ju lite dumt.
Ja, det var jävligt dumt.
Det var ett klockslag där, 20-0 va?
Ja, det var någonting och jag och Falke stod som två fån längst bak vid Ringos dörr, för vi var absolut inte välkomna, och han bara gabbade, eller vad det heter, med alla polare. Det bara var så här massor med killar som, alltså så här, röster i rummet, så de var ju liksom samlad trupp och bara, åh, de höll på att byta, han bytte kläder, och det var, det var faktiskt jävligt coolt.
Det är jävligt kul.
Det är coolt hur de håller på och utvecklar de där spelen på det där sättet, det måste man ju säga.
Ja, men vi måste nu, innan vi lägger på, bara, vad har vi sagt till henne nu?
Vadå? Alltså vi har svarat utförligt på den här frågan och vi har en fråga kvar. Så nu kör vi av den.
Mm. Ja.
Hej Bingo och Katrin, jag vill vara anonym. Jag har en fråga till er som jag hoppas och tror att jag inte är ensam om. Vilket i så fall betyder att det är mig det är fel på. Jag är 22 år men jag har ett problem när det kommer till killar. Jag har haft ett förhållande i mitt liv. Då var jag 16 och det varade ungefär ett år. Efter det förhållandet och fram tills nu så har jag träffat killar i perioder. Men det är samma visa varje gång. Jag träffar en snygg kille, faller pladask. Blir så sugen på honom och ser till att vi börjar ses. Vi träffas några gånger och allt är bra. Vi ligger och vi umgås. Efter ett tag, tid varierar, men ofta efter några månader så börjar jag äcklas av personen. Tanken av att ligga med personen gör mig äcklad, och saker han säger överanalyserar jag och tycker är konstiga. Detta leder alltid till att jag avböjer sex och slutar att höra av mig och slutar visa intresse. Är det mig det är fel på som börjar äcklas av alla killar jag träffar? Eller är det bara att jag inte träffat rätt ännu? Tilläggas bör att det är liksom inga konstiga killar jag träffat, haha. Utan snygga, vältränade, roliga killar med bra jobb och utbildning. Vad är felet på mig? Ja, alltså jag skulle väl absolut kort och gott vilja säga att du inte har träffat rätt än.
Träffat rätt?
Mm.
Men är det också inte... Alltså, ja, men det skulle jag väl också ska säga. Men
det är inget fel på dig, skulle jag vilja säga.
Ja, men felet på henne är väl att hon kanske i viss mån blandar ihop saker och ting och inte riktigt förstår när det är liksom kärlek, bekräftelse, kåthet, attraktion, passion. Alltså hon måste ju bara så här komma till detta. För att om man säger kärleken, alltså om man börjar känna att känna avsmak för en person, så är ju inte det ett bevis på att man känner kärlek.
Nej.
Alltså... Det är ju bara att se till vi som har barn. Alltså vi skulle ju kunna... Vi kan ju... Alltså i våra unga snoriga så tittar ju inte vi på dem i avsmak.
Nej.
Eller om de... Nej. Alltså det är ju så här... Man känner, med barnen får man ju verkligen uppleva riktig kärlek i dess renaste form. Eftersom kärleken till barnen är ju så stor, så att det spelar ingen roll vad de gör egentligen. Så det är klart att man kan bli jävligt irriterad och förbannad på dem. Men man har ju en sån jävla kärlek. Alltså, man känner ju inte avsmak för sina barn.
Mm. Nej, men jag tror också att hon kanske inte bara ska så här kasta sig in i varje relation som hon gör. Utan hon kanske bara ska chilla lite och så här... Antingen går man ut för att ligga med en person och då kan man ju liksom kasta sig på den människan. Ja. Men kanske då inte tänka att det här är något som ska bli någonting seriöst. Och vill man ha någonting seriöst så kanske man bara ska ta det lite lugnt.
Jag tror att hon skulle behöva dejta utan att träffas. Alltså så här, nästan på den nivån, lära känna en person utan att se den personen och testa det någon gång. För att jag tycker att det känns som att hon är väldigt mycket uppe i sin hjärna. Att hon liksom intellektuellt ser, känner då liksom, eller ser och känner då någon slags intellektuell attraktion. Alltså så att hon i hjärnan tänker så här, gud, han är så där snygg som jag vill. Hon känner liksom inte mer. Alltså jag tror att hon skulle så här behöva dejta en person utan att träffa den och ha liksom en, lära känna den personen. Och sen plötsligt, lite som att man, vad heter de här tv-programmen när man får lära känna någon och sen, nu ska du äntligen få se hur den här personen ser ut som du har blivit förälskad i, typ, eller?
Ja, gift, någonting med gifte.
Ja, det är något sånt där program. Alltså en sån grej skulle hon behöva gå igenom så att hon liksom inte liksom, huruvida de är vältränade eller snygga eller jada jada. För jag tror att det är nästan som en reaktion på att hon bara har liksom fokuserat på yttre. Alltså att inte liksom, hon har inte låtit hjärta och känslorna liksom hinna i kapp på något sätt. Och när de hinner i kapp, då bara väller upp en så här avsmak.
Men hon ska inte lägga så mycket tankeverksamhet kring det här, utan bara fortsätta leva livet. Hon är 22 år gammal, fokusera på dig själv, på vad du tycker är roligt.
Men var du på den här svartklubben på Söder där man sitter? Ja. Mm. Var inte det en häftig... Det skulle jag vilja gå. Det är ju alltså en restaurang. Kan du berätta om den restaurangen?
Det heter Svartklubben. Och då kommer man in och så är det kolsvart. Så att man får liksom uppleva en middag och tillställning och uppträdande och allting som om man vore blind. Man får alltså känna sig fram till gaffeln och bara lyssna. Bara använda alla andra sinnen förutom synen. Och det är ju en otrolig upplevelse. Det är väl det.
Ja, och det är ju någonting som hon borde uppleva, tror jag. Bara få känna efter och känna
du,
den.
Apropå att göra saker bara för att må bra och ha kul i livet, så har jag bokat in en tjej som kommer till vårt kontor nästa vecka. Och då kommer vi alla kommer få hörlurar, eller alla, vi är fyra pers på mitt kontor. Vi kommer få hörlurar på oss. Och så kommer vi dansa här.
Nej, ska ni göra som dansterapi?
Ja, vi kommer höra musik och hennes röst i lurarna. Och så kommer vi bara stå här i en timme och bara så här dansa. Hur kul?
Men gud vad kul. Kommer hon då också eller?
Vem hon? Ja, det är klart. Läraren. Ja.
Men, och varför har man lurar då? Varför kan inte spela...
För att man ska vara mera inne i liksom, musiken. Men jag hade aldrig hört dem. Jag har ju stått på fitnessfestivalen hela helgen och då kom vi i kontakt med den här tjejen. Så nu ska vi testa det. Jag ser verkligen fram emot det. Och en annan sak som jag kom i kontakt med på fitnessfestivalen som jag nu har satt till mitt nyårslöfte som jag är väldigt glad och nöjd över, det är att från och med nästa år så kommer jag börja lära mig pole dancing.
Men du skojar!
Nej, helt hooked.
Men alltså det är ju helt sjukt. Julia och Marie var ju på pole dancing. Så att jag hade, och du vet, jag tänkte så här, herregud vad sjukt. Jag hade ju i min fotostudio en strippstång förr i tiden.
Jag vet.
Men då, och nu sa jag, hon vill ju skicka upp den igen nu. Och jag trodde inte att, jag trodde att jag hade varit klar med det i livet. Men som träningsform så är det ju helt otroligt.
Ja, men och grejen är att jag var värsta naturbegåvningen. De hade ju så här stänger
men det är för att du är stark.
Det är för att jag väger så jävla lite och är stark för min vikt. Så att jag skuttar ju upp på den där och börjar snurra runt och sträckte ut ben och armar. Och de bara, shit, det här borde du verkligen satsa på.
Jag tror att det där är kanonträning för Ringo och Rambo också.
Ja, absolut.
Och de kommer tycka att det är skitkul. Men du vet ju att, för det är mycket... Man måste ha en bra stång. För du vet, ett tag, du vet, har du en sån som är... Du måste ju ha en sån som du kan snurra med. Då är det mycket roligare.
Ja, men det var det det var. Det var ju den enda jag hoppade på var ju den man kunde snurra. Den där stången snurrar sig själv. Men alltså, det var ju många killar som hoppade upp på den där stången och bara, du vet, så här, raka armar och hela kroppen alltså vågrät ut från stången. Det är ju så jävla coolt som man dör.
Ja, jag tycker också det. Nej, men då sätter jag upp den på Bondegatan direkt.
Ja, bra. Perfekt.
Gud, vad kul. Men det låter som att 2024 kan bli ett bra år. Men det har vi ju sagt, det sa vi ju när det kom pandemi och när det kom krig och när det kom... Alltså man säger det varje år, men man får ju aldrig ge upp.
Nej, aldrig.
Och en annan kul grej, jag har ju nu alltså bokat cirkus 25 april.
Oh my god.
Live show, relationspodden live show.
Ja, det var ju kul att du nämnde. Vad sa du, 24 april?
Nej, 25 april.
25 april kör vi alltså en show
på Relationspodden
Cirkus. Live på Cirkus. Gud, jag blev nervös bara du sa det. Herregud.
Ja, jag vet.
Ja, men alltså jag kan säga så här, med det livet jag lever just nu så behöver vi inte ens skriva manus. Vi kan bara klampa upp på den där scenen och bara
snacka. Du kan ju bara berätta om din senaste helg.
Ja, exakt. Ja, men typ, alltså helvete vad jag gör mycket roliga och spektakulära saker nu. Och bara, det är mycket, mycket, mycket innehåll till den här showen. Så att jag tycker verkligen att alla som lyssnar ska göra ett litet kryss i kalendern den 25 april och komma. För det kan jag säga, det kommer fan bli den roligaste showen vi gjort. Och alla har ju varit hysteriskt roliga hittills, så att det här kommer bli. Jag säger som Benjamin Ingrosso, där man inte trodde att det kunde bli bättre, då är det att bli bättre.
Exakt. Och med de orden så tackar vi för idag. Och ni fortsätter med era frågor till vinkets@relationsmålen.com.
Hejdå.
Hejdå.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!